Hej och välkomna till avsnitt 1188 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren, Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en till av våra intensiva uppdateringar om det som hänt i USA. Det var bara 2 dagar sedan senast, men vi kör på, så sätt igång.
Ja, vi pratar ju ofta om de här Black Lives Matter-rörelsen då, och vi nämner ju då regelbundet att den är ju grundad i marxismen då, till och med kommunismen nästan. Och en av de här grunderna, båda grunderna har ju kommit ut och sagt att de är marxister då, i grunden. De kallar sig för, bland annat för ett par dagar sedan, så var en av grunderna kom ut. Hon heter Patrice Cullors. Hon kom ut och sa att hon är citattecken en tränad marxist. Som andra ord, att de erkänner ju öppet vad vilka de är. Men det verkar som att tyvärr att inte fler reagerar på det. Men i alla fall, den gruppen då som då leds av den här tränade marxisten, som då är, vad ska man säga, ledarna för Black Lives Matter, håller på nu att alliera sig med en pro-kinesisk kommunistgrupp som heter The Chinese Progressive Association här i USA. Så med andra ord, Black Lives Matters i USA går nu upp öppet och säger att vi är marxister och vi ska nu alliera oss med att skapa, vad ska man säga, vänskapsband och ett förhållande och samarbete med pro-kommunistiska kinesiska grupper. Så att nu är de inte längre, döljer de inte längre, utan nu är det ju bara frågan om när kommer, vad ska man säga, mainstream media, vänsterliberaler och demokrater att erkänna att det här är inga, vad ska man säga, demokrativänliga organisationer och individer direkt. Det vet vi redan vad sker på gator och torg, va? Men även ideologin som ligger bakom är inte direkt demokratinvänlig heller.
Nej. Jätteintressant. Att de var marxister visst det, men inte att de var pro-kinesiska på det sättet. Så att oerhört intressant. Och det här visar verkligen hur viktigt det är att republikanerna och Donald Trump vinner. Jag såg alldeles nyss innan vi ringde varandra, så såg jag ett tal som Trump höll igår i North Carolina, ett rally då. Och där pratade han om att Kina, vi ska liksom besegra Kina. Förut så ville jag ha en bättre handel med Kina, men det var innan the China virus. Nu vill jag bara vara hård ungefär, sa han. och sen så pratade han också om alla de här som driver ner den amerikanska historien och sådär, och det är ju liksom Black Lives Matter i ett nötskal. Så att radikal från deras håll och Trump som står emot dem.
Ja, och det som är så himla intressant, kineser är ju väldigt rasistiska mot svarta, det vet vi ju redan, det är ju bara så, va? Och det som är intressant är här att då kan man ju fråga sig, varför vill en kinesisk kommunistgrupp alliera sig med då en svart rörelse i USA? Det är ju ganska konstigt om kinesiska gruppen då, om kineser är då rasistiska mot svarta. Men kineserna är ju väldigt smarta, va? De begriper ju, precis som islamister i Sverige, va? De begriper ju att vi måste infiltrera oss på olika sätt. Och det lättaste i Sverige är att infiltrera sig, är man islamist då kan man infiltrera sig i Miljöpartiet. Det har ju varit hur enkelt som helst, va? Och i vänsterrörelsen generellt, Socialdemokrater och Vänsterpartiet, va? Kinesiska grupper som nu vill, vad ska man säga, få mer makt i USA börjar ju infiltrera sig nu. Vilken grupp är det som har mycket makt, som folk lyssnar på, som liksom folk är rädda för? Ja, det är ju Black Lives Matter, va? Så det är väldigt logiskt att en kinesisk grupp, oavsett om de är rasister eller inte, spelar ingen roll för dem. Utan det är som att, kan vi infiltrera nu Black Lives Matter, då kommer vi få väldigt mycket makt väldigt fort här i USA. Och det är precis samma strategi som jag nämnde som sker med islamister i Sverige vad gäller vänstern och Miljöpartiet. Och det är någonting som många inte, antingen vänder man ryggen till det eller så begriper man inte vad som pågår. Men nu är de öppna med i media att det är det här de håller på med, va? Så att det kan ju inte längre vara så att vi var naiva, utan vi är för fega helt enkelt för att erkänna att det här är ett problem och att de är inte de här, man bryr sig inte om svartas rättigheter, utan det här är helt enkelt för att man vill ha in kineser nu som är professionella kommunister för att hjälpa till.
Ja, verkligen. Vi kan ju nämna något också om det här som spelet nu om högsta domstolen. Det är så här nu att Donald Trump måste utse en ny domare till högsta domstolen. Han måste nominera en sån då efter Ruth Bader Ginsburgs bortgång. Och han har på det här rallyt då, som jag såg i North Carolina, så lovade han att utse en kvinna. Och två kvinnor som ligger högt på topp, det är Amy Coney Barrett, hon är 48 år gammal, katolik, hon är från Chicago och väldigt konservativ, och hon är en lärjunge kan man säga till den kända konservativa domaren då, Antonin Scalia, som dog för 4 år sedan. Och det jag har läst om henne är att hon vill tolka konstitutionen precis som författningsfäderna tänkte, alltså en originalist som vill tolka tolka konstitutionen som den var skriven. Och det är precis det som konservativa vill ha. Den andra personen, den kvinna som heter Barbara Lagoa, som är 52 år gammal, hon är också katolik. Och varför jag säger det, är för att det kan ha betydelse för hur man ser på aborter. Därför att katolska kyrkan har ju ganska tydliga anti-abortläror då. Och ja, hon är också en som ligger högt upp då på Donald Trumps lista. Och ja, en kvinna. Och jag tycker att det här verkar jättelovande. Och skulle någon av de här bli nominerad och sen godkänd av senaten, så kommer ju högsta domstolen att ha en tydlig konservativ majoritet. Jag vet inte, vill du komma in och kommentera de här namnen på något sätt?
Ja, Trump har gått ut och sagt att han vill ha en kvinna som, så att det kommer att bli en av dem, får det ingen snack om det. Han vill ha en kvinna, det är bara punkt slut så. Och jag tänkte bara nämna, jag såg att du hade en podd om det där, ni gick igenom väldigt mycket, så att det är inte, jag vill inte, det finns inte så mycket att säga. Jag menar att den här podden var ju väldigt bra. Men jag tänkte nämna att Pelosi, demokraterna blir rosenrasande. Nancy Pelosi gått ut och sagt rakt ut att vi ska göra allt för att obstruera. Och vi kommer att försöka, om vi behöver, så kommer vi att ställa Bill Barr eller Donald Trump eller vem som helst inför riksrätt. För att kunna försöka stoppa alltihopa eller sakta ner alltihopa, va. Så deras mål nu är att de kommer förmodligen göra riksrätt mot någon. Spelar ingen roll, utan i syfte bara för att på något sätt stoppa hela processen, va. Det som Nancy Pelosi egentligen säger, att vi är emot konstitutionen, vi är emot demokratin. Det som är viktigt att begripa, och det här många inte begriper det, tyvärr så är de inte pålästa, va. I den andra artikeln, second article, i konstitutionen står uttryckligen, presidenten ska nominera och senaten ska nominera om det är en vacancy, om det är en ledig domstolsplats i högsta domstolen, så ska presidenten nominera, senaten ska rösta fram och liksom så småningom godkänna det där, va. Det är ansvaret som presidenten och senaten har. Så att allt, så presidenten och senaten har ansvaret och har också konstitutionella rättigheten att göra det här innan valet. Det finns ingenting i konstitutionen som säger att man får inte göra det innan valet eller någonting, va, utan det finns ingenting om det, utan det här ska ske, punkt slut. Att Pelosi nu går ut och säger att hon ska göra allt för att obstruera och försöka förstöra, det hon egentligen säger att jag ska förstöra demokratin, jag vägrar acceptera det som står i konstitutionen om den här processen. Men tyvärr, svensk media är för dumma huvudet eller vet inte, begriper inte det här, att det är Nancy Pelosi som vill förstöra demokratin och vill stoppa konstitutionen från att vad ska man säga, gälla. Det är inte Donald Trump, han följer bara, jag kräver av Donald Trump, av senaten, att de ska genomgå den här processen så snarast möjligt, därför att det är det de ska göra. Och det som också är viktigt att nämna, jag tänkte också nämna att Joe Biden har flip-floppat 3 gånger om det här. Och jag minns inte exakta detaljer, men jag läste en logdokument om Joe Bidens 1994, tror jag det var, under, då var det en liknande situation under Bill Clinton, och då höll han en position. Sen under George H.W. Bush redan, så höll han en position. Sen bytte han position under Bill Clinton, och nu byter han position igen. Och sen hade han en annan position under Obama. Så Joe Biden har hoppat fram, precis som masktvång eller inte, han har hoppat fram och tillbaka enbart baserat på vem som har president och vem som har majoriteten i senaten. Så Joe Biden har ingen rättighet att gå ut och kritisera om du nu Trump nominerar och senaten ska rösta fram det här, därför att Biden har, om du går och tittar på vad han har sagt och gjort under sina 40 år, så har han bytt position hela tiden enbart för att passa vem som är presidenten och vem som har majoriteten i senaten, va. Och det är det väldigt många, det har säkert Nancy Pelosi också gjort, och Chuck Schumer och Jerry Nadler och alla de där, de har hoppat fram och tillbaka, va.
Verkligen.
Så de har liksom det extremt hyckleri om de nu går ut och säger att man ska vänta. Jag vet att det stora argumentet är att när Barack Obama ville nominera Merrick Garland, så stoppade senaten, precis 2016, så stoppade senaten, det gjorde de inte det. Det är en otrolig skillnad nu, därför att 2018 så hade ju faktiskt amerikanska folket en möjlighet att rösta bort republikanerna från majoriteten i senaten. För det var ju republikanerna som hade majoriteten när Merrick Garland blev stoppad. Majoriteten av amerikanerna röstade ju fram att de ville ha en majoritet av republikaner i senaten. Med andra ord, de var okej med att det skedde. Och då får man också vara okej med att nästa gång som det kommer fram, då ska man, när en liknande situation som det är nu, som för 4 år sedan, att då kommer de att rösta fram en ny. Så att det finns inget att klaga på. Amerikanska folk har sagt sitt, vi vill ha den här processen som republikanerna bestämmer över. Det är så vi vill ha den.
Ja, exakt. Jättebra sagt. Och jag kan
val har en konsekvens.
Ja,
och konsekvenserna blir så här.
Och jag kan också påminna om att 2016 så sa Obama exakt det du sa, att konstitutionen säger att det är presidenten som nominerar och senaten som godkänner. Alltså han betonade att nu måste jag nominera för konstitutionen säger så. Och han sa ju så såklart för att han inte ville bli stoppad av republikanerna, men likväl, konstitutionen säger så där. Och nu råkar det vara så att det är en president och hans parti som styr den här processen. Det var inte så 2016, så att, men nu är det så och då är det som det är helt enkelt. Val har konsekvenser, precis som du sa. Så att verkligen, jag tänkte säga en sak till också innan vi går vidare, vi behöver inte prata på djupet om det här, men Ruth Bader Ginsburg i alla fall, när hon dog, när hon avled, så hade Donald Trump fick veta det här spontant av en journalist. Han var på väg, han hade hållit ett tal någonstans och så var han på väg till Air Force One och en journalist säger, du vet att Ruth Bader Ginsburg har dött? Jaha, okej. Okay. Och sen så uttrycker han en väldigt sympatisk inställning att väldigt tråkigt och hon var en hjälte och hon gjorde väldigt mycket och liksom jag är liksom uppriktigt ledsen, sa han. Jag vet inte om du såg det klippet, Björn, men
jag har sett det, ja.
Ja, precis. Så att, det var ju väldigt sympatiskt och jag tycker att det är intressant. För att man säger ofta så att Donald Trump är, han är arg, han är helt levrad och han avskyr sina fiender och sådär. Jag menar, Ruth Bader Ginsburg, hon var verkligen en motståndare till Donald Trump. Jag har nyss sett den här filmen RBG som kom 2018 då, som handlar om hennes liv. Och hon var jättekritisk mot Donald Trump och Trump, han pratade illa om henne innan han var president. Och hon, ja, direkt efter att han hade installerat 2017 så var hon medverkade i en musikal på Broadway, antar jag då, där hon spelade en karaktär som liksom avskydde media, alltså det var liksom en kritik mot Donald Trump i princip, så, som hon liksom spelade på Broadway, om det nu var Broadway, men på en opera och på en teater. Och så att det här var ju en aktivistdomare liksom långt ut i fingerspetsarna. Men trots det så liksom lyckas Trump nu ändå tala gott om henne. Så jag kan tycka att det är liksom på något sätt, det tonar ner de här vassa kanterna som man alltid beskyller Trump för att ha.
Ja, Trump såg, om man tittar på det här klippet, han ser initialt chockad och lite sorgsen ut faktiskt. Jag tror att han blev negativt chockad. Jag vet inte om chockad blev negativ, men man ser att han blev sorgsen. Det är som att, oj då, det här var synd. Man ser faktiskt initialt att han blev liksom, det var negativt för honom. Det var att, oj, det var synd. Man verkligen ser på hans ansiktsuttryck och på hans reaktion att det var. Nämna ska också med RGB att hon var ju då, hon bröt, vad ska man säga, högsta domstolsdomare som regel. Det finns en oskriven lag då, en regel i princip som är oskriven, men man kritiserar inga sittande presidenter, man håller truten om politik, punkt, slut, så är det bara. Men hon bröt den faktiskt, hon var en av de först, hon bröt den genom att säga öppet, offentligt kritisera Donald Trump. Och det har gjort för mig att hennes, vad ska man säga, att hennes legacy, hennes arv har betydligt försämrats, därför att hon bröt den där traditionen att hon snackar skit om en president, det ska man inte göra helt enkelt, va? Och därför så tror jag att det blir mindre sympati för henne bland konservativa genom att du bröt mot den viktiga traditionen. Därför så tänker hon, hennes sista önskan var att Trump inte skulle nominera en, att nästa president skulle tillsätta. Men jag tror att man är mindre sympatisk med det hon tycker är där, just för att hon bröt mot traditionen att man ska inte kritisera en president om man sitter i HD. Punkt, slut.
Bra att du påminner om det, att hennes sista önskan på dödsbädden, det var att Trump inte skulle nominera någon liksom ersättare åt henne. Men jag menar, det säger allt om vilken aktivist hon var, så att jag håller med. Hennes legacy kommer att hamna i dålig dagar därför att helt fel uppträdande av en högsta domstolsdomare.
Och det, och
det visar att även de dras med i de här sekteristiska galenskaperna, tyvärr alltså. Men tyvärr är det så. Men okej, okay, det var lite om henne jag ville mest börja betona, att trots att hon var så där, så var Trump sympatisk, och det tycker jag det är värt att lyfta fram, tycker jag då. Ja, men det var det jag hade att säga om domstolsprocessen. Du kan fortsätta.
Ja, du vet Kosovo, ja, Donald Trump, för bara några veckor, väldigt bara ett par tre veckor sedan nu, som Trump gjorde någon slags deal mellan Kosovo och Serbien, någon slags ekonomiska, i alla fall han hjälper till att förbättra relationerna mellan Kosovo och Serbien. Kosovo har i alla fall gett nu Trump Order of Freedom. Som andra ord, att en väldigt viktig, liksom, det kan jag tänka mig, en av de absolut högsta utmärkelserna som landet Kosovo delar ut. Och det visar ju, och det har jag inte sett någonting om i svensk media. Jag har inte lyckats se hit. Jag följer för sig bara SVT lite då. Jag följer inte alls jättebra, men det är inte direkt så att om Obama hade fått det här, då hade det målats upp i media med huvudrubriker överallt. Så i alla fall, Kosovo uppskattar att Trump har hjälpt till att ordna mer normala relationer med Serbien i alla fall. Och jag tänkte också nämna att I förra podden var det ett namn jag glömde bort när jag snackade om en svart demokrat, en väldigt känd radiopoddare och vad ska man säga, opinionsbildare i USA som är en demokrat ute i fingerspetsen. Han har varit så i många år, men han har vänt sig nu och blivit en republikan och gillar Donald Trump enbart för att Trump gör mycket mer för svarta än vad Obama och demokraterna någonsin gjorde. Han heter Leo Terrell. Så för de som vill gå och googla upp det här kan googla upp Leo Terrell, och han är en hyfsat stark röst, populär röst, just för att han är svart då, så att han når ut många, till många svarta.
Just det. Ja, du kan fortsätta.
Om du har något mer. Jajamän. Jo, så jag vet inte om ni pratade om det här. Jag minns i förra podden om det här med högsta domstolen i alla fall. Men reaktionerna i USA bland vänstern har blivit, de är ju rosenrasande, va? Och det finns ju då välkända journalister nu i vänstern som, vad heter han? Aslan. Nu minns jag inte vad
fan. Reza Aslan. Han är
väldigt känd. Precis. Han har gått ut och uppmanat och sagt att om överhuvudtaget senaten funderar på att godkänna, att rösta om en ny HD-domare, så ska vi bränna ner kongressen, vi ska bränna ner högsta domstolen, va? Och det är väldigt mycket hot nu på nätet om att bränn ner, förstör. Och utanför Mitch McConnell, han som är då majoritetsledare för senaten, är republikan och som styr hela den här processen. Det har varit väldigt hesk, citattecken, demonstranter, protester, demonstranter nu, som naturligtvis kommer att övergå i våld inom kort utanför hans hem i Kentucky. Så att våldet kommer som med posten.
Precis. Jag kan lägga till en sak om Reza Aslan. Alltså han fick sparken från CNN för några år sedan för att han kan inte bete sig. Och jag var inne i en debatt med Fredrik Malm, den här kände liberalen då, folkpartisten i Sverige, 2013. För då var det så här att Reza Aslan, han hade skrivit en bok. Det är så här att han har varit kristen sen han konverterat till islam. Och så har han skrivit en bok om Jesus. Skrev han en bok om att Jesus var liksom bara en historisk person, ingen messias liksom. Så jättemånga kristna var jättekritiska till hans bok. Här har vi en person som har lämnat kristendomen och blivit muslim. Och hans bok hypas överallt ungefär. Och en kvinna på Fox News som heter Lauren Green, hon kritiserade honom och sa liksom, varför ska du skriva en bok om det här, du som är muslim och sådär. Och det fick ju såklart vänstermedia gå i taket. Hur kan Lauren Green säga så? Hur kan hon liksom säga att en muslim inte får skriva om kristendomen? Och Fredrik Malm var en av de som hakade på det här drevet mot Lauren Green. Det började att jag hade följt Reza Aslan ganska länge, och jag hade även läst några böcker av honom, så att jag visste ju att det här är ju en total idiot, och han ska liksom klassa
av. Han är farlig.
Ja, han ljuger om sitt CV, och han liksom, han snackar skit, och han är så oerhört liksom ful munnen på Twitter och överallt. Han är värre än Donald Trump. Finns inga likheter ens. Alltså,
det går inte. Han är en Henry Schiffert nästan.
Ja, verkligen. Ja, det finns inga likheter med Donald Trump. För Donald Trump är inte liksom, han kan vara hård, men det är inte så att han använder snuskord och liksom, han håller inte på liksom du på personangrepp. Han gör ju det i viss mån, men inte alls på den nivån som dem. Alltså, Henry Schiffert var ett väldigt bra exempel, och Reza Aslan är värre skulle jag säga. Så att en väldigt otrevlig människa. Det går inte att komma från någon annat. Även CNN och vänsterliberal media har insett det och gett honom sparken från det ena och det andra. Liksom, så att så att ingen bra person, och nu är han alltså hetsar mot att republikanerna ska kanske utse en ny HD-domare också. Så att bara lite kort om han, om ni som lyssnar inte känner till honom, Reza Aslan. Ja, du kan fortsätta.
Ja, för att börja ett kort tillägg, det här visar också hur otroligt hycklande vänsterliberal media här i USA. Så vänsterliberal media i USA, de anklagar ju Donald Trump för att Trump är den som, och även då demokratiska politiker anklagar Trump för att det är han som ligger bakom våldet, och han hetsar på våld och han vill ha våld och så vidare, va? Vilket han inte gör. Men när den svenska Reza Aslan bokstavligen lägger ut på Twitter, och han är ju en hyfsat känd person, va? Många vet, han har ju väldigt många följare, va? Men han går ut och säger att bränn ner skiten, bränn ner kongressen och så vidare, va? Vänsterliberal media och demokratiska politiker går inte och tar avstånd från honom. De tar inte upp det, de mörkar, de leker som att ingenting, de vänder ryggen till det, va? Och det visar vilket jäkla hyckleri som pågår, att han får hålla på liksom och bokstavligen uppmana till att bränna ner kongressen, va? Det är fruktansvärt, men han slinker undan med det, för han är ju vänsterliberal, så då är man god.
Ja, visst, det är helt vansinnigt, verkligen, verkligen.
Ja, för att fortsätta här med Donald Trump, tänkte jag bara nämna att bara för ett par dagar sedan så fick han i Vita huset, jag menar, när han får post så går man ju igenom posten, va, men i alla fall det här ricin, det här giftet, var någon som hade skickat ett gift i ett paket till honom på posten i alla fall, så att man kan väl säga att det var ett indirekt mordförsök ungefär, men
Det där var ju väldigt vanligt under 2000-talet, alltså i början av kriget mot terrorismen. Då var det massa sådana här brev, man misstänkte att det var skickades olika liksom, giftämnen och sådär till Vita huset och så att, men man har inte hört om sånt på ett bra tag alltså, men okej.
Ja. Och jag tänkte också nämna då, som är också viktigt, att det finns tre, framförallt tre stycken senatorer. Vad jag förstår så är stora majoriteten republikanska senatorer vill ju nu så fort som möjligt utse nu HD-domare. Susan Collins, som är republikan från delstaten Maine, är emot. Hon vill inte att de ska utse en domare nu innan valet. För att Susan Collins enligt opinionsundersökningar ligger efter. Hon ligger under i opinionsundersökningarna. Va? Det ser ut som att hon kommer sannolikt att förlora valet då.
Mm.
I Maine, delstaten Maine i alla fall. Men hon är nu emot. Och det hon gör nu tror jag att hon är emot att man ska utse en ny HD-domare innan valet. Det är för att hon försöker fjäska för vänsterliberalerna och demokrater i delstaten Maine för att försöka få dem på sin sida för att kanske kunna vinna lite röster på så vis. Men å andra sidan så förlorar de republikanska röster. Så Susan Collins kommer förmodligen att ryka ur senaten. Och hur hon än gör i samband med det här så kommer en stor väljargrupp att vända henne i ryggen. Så att hon är nog körd oavsett.
Ja.
I alla fall.
Ja. Ja, jag kan bara berätta en annan sak på sidan om, och det är så här att SVT har ett program tillsammans med norsk TV som heter Skavlan, och där intervjuar Fredrik Skavlan Madeleine Albright, som alltså var utrikesminister under Bill Clinton, och där är en kvinna som kom från Östeuropa, från Tjeckien, Tjeckoslovakien i grund och botten då, tills hon kom till USA som barn, och ja, hon har levt ett framgångsrikt liv i USA då, sådär. Och hon har skrivit nu om hur det var att vara kvinna på 50-60-talet, att det var så svårt, och ja, det var säkert svårt då på den tiden och sådär, men idag är ju USA och Sverige och Europa ett helt andra, det är helt andra samhällen idag liksom, det går inte att jämföra med den tiden skulle jag säga. Men hon pratade mycket om det, och Skavlan han sa att, ja, han förklarade att vi vet ju då att kvinnor är bättre på att leda länder än män, och så frågar han Madeleine Albright, varför inte låta kvinnor leda världen? Varför behövs det manliga ledare? Frågar han henne. Jag menar, vad är det för fråga att ställa en utrikesminister? Alltså det är ju jättefånigt. Och sen så pratade hon lite grann om fascism och Donald Trump och såna saker. Hon har skrivit en bok som handlar om fascism där hon liksom indikerar, hon säger det inte rakt ut men indikerar att Trump är en fascist, så att en totalt vänsterliberal politiker i svensk TV, inte så ovanligt kanske, men det kan vara värt att notera ändå, för hon är ändå en före detta utrikesminister.
Ja.
Ja, nu kan du ta vid.
Ja, jag tänkte nämna att demokraterna då, de hotar nu med att om Trump går vidare, så inte bara att de hotar med att de ska göra en impeachment nu med det här, utan om Trump går vidare med nominering och senaten kommer att godkännas, så kommer demokraterna, om Biden vinner valet och demokraterna vinner majoritet i senaten, så kommer demokraterna göra det här, de kommer att stack the court, med andra ord, de kommer att, att nu finns det då 9 stycken domare, 9 stycken. Och det finns ingenting i konstitutionen som bestämmer det antalet. Det har liksom bara blivit en tradition. Det har varit betydligt fler högsta domstoldomare i HD då genom historien. Va? Så att det har varit betydligt fler, men 9 har blivit en slags tradition bara. Men demokraterna har nu sagt att om vi är beredda att helt enkelt nominera och öka ut antalet just för att få in fler demokratiska. Så att man ska rykta det att de kommer ha 13 stycken nu, så att de ska lägga till 4 stycken liberala domare om Trump går igenom med det här och demokraterna får en bra valdag.
Ja.
Och då visar ju det då att i framtiden, nästa gång om republikanerna vinner, då kommer de att lägga till en massa. Så att om demokraterna gör det här så vet vi att det kommer över 20-30, då får HD ingen legitimitet längre. Det är liksom folk bryr sig, hård, det blir bara skit, för att okej, nästa president, och så när det blir samma president som majoritet i senaten, så kommer de bara lägga till nya domare för att få som de vill, va? Och då försvinner HD:s makt.
Ja, då förstör man den absolut viktigaste av de här tre institutionerna, liksom kongressen, Vita huset och högsta domstolen, och så HD är ju den enda institutionen som inte ska vara politiserad, och då politiserar man den också, och då kommer USA inte funka längre, så att det vore ju extremt illa alltså. Man borde nästan, nu finns det ingen konsensus för det, men det bästa vore ju om man införde ett konstitutionstillägg som liksom högg i sten, ja, att det ska vara 9 domare, punkt slut. Och sen vill man ändra det, då får man liksom ta bort det konstitutionstillägget först innan man försöker det, och det är ju en evighetsprocess. Men jag tror inte man kommer att komma dit tyvärr alltså. Men ja, just det.
Ja.
Ja.
Jag såg att också Alaskas republikanska senator Lisa Murkowski är också emot. Hon har samma åsikt som Susan Collins, hon är emot. Att det ska, men det är för att de är rädda att förlora valet enkelt, va? Så att det är mer politiskt än någonting annat, va? Och jag tänkte också nämna att det som hände, det är min sista grej, jag har ingenting sen, men att en person blev arresterad, anhållen utanför Mitch McConnells hus. Så uppenbarligen så var det en person som vad ska man säga, överträdde lagen och helt enkelt gjorde lagbrott där. Så att Våldet kom ju som en posten. Föga förvånande.
Nej. Jag kan också dra en grej som är ganska intressant då, det är det här med gerrymandering, att man helt enkelt, att partierna helt enkelt ritar upp de olika valdistrikten. Det är så här att det finns, ja, det finns flera hundra valdistrikt i hela USA då, såklart. Jag tror att det finns, ja, om det finns över 400, ja, 400 valdistrikt eller mer än 500 och sådär, de olika senaten och det till kongressen och sådana saker. Och det är partierna, eller rättare sagt det är delstatskongresserna som ritar upp sina valdistrikt i respektive delstat. Och det här görs var tionde år, då hålls det folkräkningar, den senaste var 2010 och det hålls en ny då 2020 då, och så utgår man från dem när man ritar valdistrikten, därför att valdistrikten ska ha x antal liksom personer och det finns massa olika kalkyler för hur ett valdistrikt ska se ut. Så därför ritar man om kartan i förhållande till det. Och det här gerrymandering då, det handlar om att man ritar om det fördelaktigt för sitt parti, så att om till exempel republikanerna styr i en delstat så kan man rita om valdistriktet så att det gynnar dem, kanske de som är lite mer överklass, lite rika och kanske inte så många minoriteter. Det är liksom den klassiska beskrivningen av republikanerna. Och det var så här att i kongressvalen 2010 så vann republikanerna stort nästan överallt i liksom hela USA på delstatsnivå, och då började de rita om distrikten. Så kritiken nu som har riktats, det är liksom att republikanerna, de är så rasistiska när de ritar om distrikten och de gör det här bara för att gynna sig själva. Men nu är det så här att nu är det demokraternas tur att göra likadant, och demokraterna har en lång, lång historia av att göra likadant. Alltså de styr i liksom de här blå delstaterna, Kalifornien, New Jersey och även tidigare delstater som Oklahoma, där de styrde i liksom 100 års tid. Det berodde på exakt samma sak, att demokraterna sysslade med gerrymandering och ritade om distrikten. Och i de här heltäckande blå delstaterna idag som Kalifornien och New Jersey och så vidare, så där finns det inga republikaner. Så att där ritar man om distrikten i förhållande till vilken demokratisk kandidat som man gillar bäst i, liksom, i kampen mellan olika demokratiska kandidater, den som är populärast, den som har mest inflytande och så vidare. Så att det här är en metod som används för fullt, inte bara av republikaner, det är viktigt att betona det, utan även av demokrater. Och nu i år då, när man ska försöka rita om, du ska få komma in snart om du vill, men när man ska rita om då distrikten, så är det så här att Eric Holder, som tidigare var justitieminister under Barack Obama, han är alltså ordförande för The National Democratic Redistricting Committee, så att det är han som leder hela liksom demokraternas, ja, distriktsförändringar helt enkelt, och han är ju ingen liten person så här på ytterkanten, utan det är en av Obamas närmaste män som gör det här, så att det är någonting som görs av både liksom republikaner och demokrater. Och för att kunna liksom konkurrera nu i delstater som Texas, demokraterna hoppas att, Texas är ett väldigt republikanskt fäste då, men demokraterna hoppas att kunna vinna på lokal nivå så att man ska kunna göra om distrikten där och kunna få ökat inflytande då. Och för att lyckas med det så pumpas det in jättemycket pengar från väldigt rika demokratiska aktivister, och även den ökände George Soros har pumpat in pengar i det här projektet då, och många andra som är liksom inflytelserika i det demokratiska partiet. Sen en sista sak om det här med gerrymandering. Det var ju så här då, att när republikanerna dominerade den här processen, då var demokraterna helt emot, och man försökte liksom skicka det här till domstolar, och det gick upp till högsta domstolen 2019. Men högsta domstolen fastslog att det här är en alldeles politisk fråga, det är partierna som bestämmer det här, och ingen federal domstol i USA får lägga sig i det här. På delstatsnivå kan man göra det, men inte liksom någon federal, liksom inga federala beslut från domstolsnivå, utan partierna får sköta det här själva, det är deras delstatskongresser som bestämmer det här. Så att HD har tagit liksom händerna ifrån den här processen nu, så att det innebär att nu är det demokraternas tur att ha fritt spelrum att liksom rita om distrikten. Så att för att sammanfatta då, alltså att det är inte bara republikanerna som sysslar med sånt här, vilket man kanske kan tro om man lyssnar på svensk media, utan det är även
precis
demokraterna, och nu är det demokraternas tur.
Ja, och två snabba kommentarer. En är att republikanerna är mycket skickligare på det. Så att demokraterna har precis samma vilja att göra, men republikanerna har alltså varit skickligare på det. Och nummer två, demokraterna gör det i delstater där det inte har någon påverkan på det nationella valet. För om man ritar om en blå delstat där inte republikanerna har någon chans att vinna någonting överhuvudtaget ändå, så spelar liksom, så får det väl, så det får ingen nationell uppmärksamhet. Men de sysslar fortfarande med det. Det är bara det att de gör det i skymundan, va? Det påverkar bara deras eget parti helt enkelt, va? Men det har inga nationella konsekvenser.
Nej. Och vi kan säga en sak till också, en sista sak om det här. Det var att 2018 så ritade domstolen, som jag tror är liksom domarna är nominerade och tillsatt av demokraterna som har styrt i Pennsylvania. De gjorde om valdistrikten i Pennsylvania och det innebar att väldigt många distrikt som vanns i Pennsylvania i presidentvalet 2016 av Donald Trump, de har nu gjort om så att de finns inte kvar längre. Så att valdistrikten i Pennsylvania inför årets presidentval då, de ser annorlunda ut än de gjorde 2016. Och det här kan påverka negativt för Donald Trump. Och det här var ju liksom demokraternas beslut där då, att liksom ändra valdistrikten. Så att, ja, demokraterna gör det också, helt enkelt.
Ja, absolut.
Ja. Okej, det var bara det jag ville säga om det. Så att du kan fortsätta om du har något mer.
Jag hittade just två punkter jag kom på. En är ju att i Portland, Oregon, med all den här, med alla upplopp som har varit där i alla fall, så skulle man, var det tänkt att de skulle hålla en, vad heter det, en minnesstund, en lugn minnesstund för Ruth Bader Ginsburg, men i alla fall den urartade väldigt snabbt i ett upplopp. Så att okay. Liksom, man hedrar RBG med ett upplopp. Det är i alla fall så vänsterliberal fungerar tydligen, va? Det var den bästa hyllningen för att man vandaliserar och begår upplopp. Mm. Och nummer två, det här är ju väldigt otäckt då, i New York City, tunnelbanan, så var det ett tunnelbanetåg som spårade ur, bokstavligen spårade ur och körde in i en väg. Jag vet inte om det skadades några eller dog, men i alla fall, de har anhållit en person som hade stått på perrongen och kastat alldeles innan tåget kom och kastat ut grejer på tågspåret för att tåget då skulle spåra ur. Så att nu ser vi också liksom att nu går det från upplopp till vandalisering till att folk kastar in grejer då, jag vet inte vad, prylar på tågspåren så att tåg spårar ur. Snacka om att liksom att allt har spårat ur, ja, liksom pun intended, va? Men att det har liksom spårat ur, va? Men att våldet bara trappas upp och trappas upp och trappas upp. Nu försöker man helt enkelt massmörda människor i en tunnelbana genom att få tåg att spåra ur. Och ja,
så helt vansinnigt. Ja. Yep. Jag kan bara säga också att Iran, så USA dödade ju deras general Qasem Soleimani för en tid sedan, och Iran har nu lovat att hämnas på det folk som dödade deras framstående general. Men ja, lycka till, eller vad säger man för något?
Du, ja. Jag kom för, nu när du nämner det, Iran har ju då alldeles för bara 3-4-5 dagar sedan, kanske en vecka sedan, så fick USA information om att Iran var på gång att försöka mörda amerikanska ambassadören i Sydafrika. Och Trump gick ut och sa rakt ut att om ni gör det här så kommer jag hämnas 1000 gånger mer än det ni gjorde. Så i alla fall, Iran hade konkreta planer på, som då jag antar att CIA kanske, vilka det var som upptäckte, minns jag inte, men i alla fall ville mörda USAs ambassadör i Sydafrika. De hade långt gångna planer på att göra det. Så att jag skulle inte bli förvånad över om någon amerikansk diplomat någonstans runt om i världen nu kommer så småningom inom närmsta månader eller veckorna bli mördad av Iran. Och det kommer ju skapa ett oerhört problem. Jag menar, då är vi igång i ett krig alltså. Så är verkligen. Det ju bara.
Jag läser nu att Iran tar avstånd från att du säger att det inte är sant det här. Men vem ska man lita på? Knappast ingen vet, Iran. Vem,
precis, precis, litar man på Iran?
Nej, inte direkt. Ja, okej. Okay. Ja, jag har inget mer. Har du mer?
Inte jag heller, nej.
Just det, okej. Okay. Ja, men tack. Ja. Det var avsnitt 1188 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.